Du lyssnar på Ett otänkbart öde av Simona Arnstedt, inläst av mig Julia Duvenius. Prolog. Alexandra gick med snabba steg mot älven. Kängorna sjönk ner i leran och trots yllefalen fick den kyliga vårvinden henne att huttra. Men hon ville komma bort från gårdens alla ögon och läsa sitt efterlängtade brev i fred. Hon stannade vid sin favoritplats mellan en flat stenbumling och en åldrig björk. Pappret fladdrade i vinden när hon sprättade upp kuvertet och drog ut det ensamma arket. En rovfågel dök mot vattenytan, klöv den och kom upp med en sprattlande fisk. Med bultande hjärta ögnade hon igenom texten. Och där stod det, svart på vitt. Hon skulle få komma hem. Alexandra sänkte brevet och drog ett ostadigt andetag. Hon såg ut över älven vars väsen hon så ofta försökt fånga på papper. Beskedet hon väntat på så länge hade äntligen kommit. Allt hon uthärdat, kritiken, luggningarna och den långa förvisningen, var över. Hon skulle få återse sin familj. Äntligen, var det enda hon kunde tänka. Äntligen var hon fri. Äntligen skulle hennes liv börja. Äntligen. Del 1. Resan. Endast en obegåvad man misstror en begåvad kvinna. Ur till försvar för det kvinnliga könet av Tristan Lindblom. Kapitel 1. April 1884, Stockholm. Atle Falk klev ut genom porten till sitt hem på Ladugårdslands strandgata. Han rättade till den stärkta kragen och drog i kravatten. Den nya rocken stramade över axlarna och så sent som igår hade skräddaren suckat över att Atles hopplösa sjöbjörnsfysik inte var anpassad efter rådande mode. Han kisade upp mot solen. Stockholm var fortfarande kallt, men våren hade gjort sitt intåg och koltrastarnas sång påminde om att det än en gång höll på att vända. Atle nickade en hälsning till gatsoparen som förde en ojämn kamp mot smutsen och dammet på trapporna. Byggnaderna på Ladugårdslands strandgata bestod än så länge mest av ruckel och småhus, förutom den nya och påkostade stenfastighet där han själv bodde. Men inom några år skulle vägen rustas upp. Den skulle stenläggas, träd planteras, en allé anläggas längs vattnet och nya präktiga hus byggas. Det fanns de som tyckte det var vansinne att flytta till en blivande byggarbetsplats. Men det fanns alltid folk som ville vara kvar i det gamla, som inte såg möjligheterna som förändring erbjöd, tänkte han och började gå. Den nya bebyggelsen skulle öka värdet på hans våning mångfalt, men han trivdes redan nu. Här var han granne med skådespelare, byggherrar och enstaka politiker. Folk som faktiskt arbetade för sin försörjning, precis som han själv. Människor som bidrog till det nya och moderna. För hela staden var stadd i förändring. Det sprängdes, röjdes och fylldes igen. Gator rätades ut, nya kvarter byggdes och hamnarna myllrade av skutor, tutande ångbåtar och segelfartyg från hela världen. Atle väjde för en droska och marken under hans fötter övergick snart i gatsten. Tidningspojkar ropade ut sina varor, en ölkärra dragen av en kraftig arbetshäst passerade, flaskorna klirrade. Han undvek en dynghög och passerade män i höga hattar och spatserkäppar på sin promenad bort mot rikemanskvarteret där han hade dagens första möte. Men man han verkligen börjat tröttna på. Atle gick snabbt. Han hade pengar att tjäna, affärer att göra och fler tider att passa. På vägen gick han förbi pigor med korgar fulla av brödlimpor, män som bar ved och några av de tusentals barn som levde ensamma i stan. Och fick klara sig själva bäst de kunde genom att tigga eller stjäla. Han såg efter en mager pojke som pilade in bakom ett plank. Två allvarsamma män samtalade om något som gav upphov till rynkade pannor. En blick på deras dyra rockar och oljade mustascher visade Atle att de inte tillhörde den del av mänskligheten som måste kämpa för att hålla sig mätta. Överallt hördes ljudet av hovar, kärror som knarrade och hundar som skällde. När han lyfte blicken såg han telegrafstolparna. De som